Roligt att se er allesammans här, så här veckan efter konferensen. Vi hade faktiskt, det var inga överord, vi hade faktiskt en riktigt underbart fin konferens. Jag hoppas att du hade möjlighet att vara med och njuta av den. Det har varit många som har frågat efter de här bandningarna. De kommer ut här nu idag, efter den här gudstjänsten så kommer de här mötesbandningarna ut på vår hemsida. Så du kan gå till vår hemsida sion.fi och där finns det någonting som heter media, tror jag, en flik. Och där under den fliken kommer du att hitta de här bandningarna. Som du gör naturligtvis också med alla gudstjänster som vi har här i Sion, så finns de bandade. Ifall du skulle råka av en händelse, tänk sig, Gud förbjuder, missa ett, så finns de där. Haft en härlig midsommar med släkt och vänner och familj. Hoppas du har haft också en sån, men som vi hörde av mötesledaren här så är det inte alltid sagt att det bara är sol, fast det är sol, men vi har haft en riktigt fin stund tillsammans med min familj och med min frus familj, och det känns riktigt bra. Det är lite det också som sommaren är till för, att ha lite möjlighet att träffa varandra och lite grann se också sommarfåglarna som kommer inflygande här på sommaren. Det är alltid roligt att se er, så är du här också idag som bor på annans plats och känner riktigt särskilt välkommen. Vi talar om en serie, vi är mitt uppe i en serie här i Sion som kommer att gå hela sommaren faktiskt, och den heter En kyrka för vanligt folk. Det är nämligen det som vi vill bygga. Jag talar om det på konferensen lite grann också, att de flesta människor anser sig tillhöra den kategorin vanligt folk. Du kan ta reda på det genom att gå och fråga din granne när du kommer hem och fråga, tycker du att du är ganska vanlig? Så kommer han säga ja, det tycker jag. Och därför sa vi också det, att därför tänker många människor också att kyrkan är inte för dem. Därför att kyrkan är inte för vanligt folk, utan det är för dem som är lite sån här religiöst intresserade eller spirituellt lagda eller någonting sånt. Men vi tror att Jesus, han är verkligen till för vanliga människor, som du och jag. Och därför så vill vi också vara med och bygga en kyrka för vanligt folk. Vi har talat nu här, vi började söndagen innan konferensen, så börjar vi med en delserie i den här serien som handlar om bön. Och för dig som fortfarande funderar, så är det inte jag heter inte Marina Siegfrids, utan jag heter Stefan. Marina var annonserad och vi hade lyckats träffa hennes vakpass i den här gången igen. Så jag förvarmar mig över min kära hustru. Ni kommer nog att få höra henne, men inte under hennes vakpass. Så håll ut, så kommer hon att tala också till er. Vi har talat om under temat lär oss att be. Den här frågan, eller som lärjungarna ställer Jesus när de har lite studerat hans böneliv och hans liv tillsammans med sin far, så ställer de här frågan åt Jesus. Jesus, lär oss att be som du ber. Och det talar vi om här senaste vad heter det, söndag. Men vi ska börja idag med att vi kommer att tala lite grann om att be tillsammans med den helige ande. Om du tycker, om du har en svår relation till den helige ande, vem är den helige ande, en lite svår greppbar för dig, så är det helt okej. Du får bara slappna av. Såna är vi alla. Jag har lite svårt med den helige ande ibland. Det är lätt med fadern, det är lätt med sonen Jesus Kristus, med den helige ande så är det lite mer utmanande. Men jag hoppas det ska klarna lite grann för dig här under den här dagen. Om du har din bibel med, så slå upp första Thessalonikerbrevet. Finns i Nya Testamentet, ett av Paulus brev. Första Thessalonikerbrevet 5 och 15. Så läser vi där till och med den 18 versen. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Be oavbrutet. Tacka Gud under alla livets förhållande. Det här är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt och behåll det som är gott. Och håll er borta från all slags ont. Vi stannar lite tidigare i texten där på skärmen. Det här kan vi allihopa hålla med om, att det här är bra instruktioner, eller hur? Skulle du leva efter de här instruktionerna, skulle det gå dig ganska väl. Att du alltid ska vara glad, att du ska be oavbrutet, att du ska tacka Gud under alla livets förhållanden, att du ska göra gott mot alla människor. Det är goda rekommendationer. Eller hur? Så Om vi följer det här med rekommendationer borde det gås ganska bra. Men problemet är, när vi har som beslutat oss i den här församlingen att fundera, vad är det egentligen det står i de här bibelställena? Vi vet ibland när vi läser bibelställen så antingen memorerar vi dem eller så säger vi, det där var bra, och så går vi till nästa bibelställe. Men om vi skulle tänka efter lite grann, vad står det här i förhållande till bön? Det står, vad står det? Be oavbrutet. Oho, nu blev det lite svårt här. Vi har ju funderat, ska jag be 10 minuter eller 20 minuter per dag? Vad är som den andliga standarden nu för att det ska gå mig bra och så vidare? Vad är den andliga standarden? Paulus sätter den ganska högt. Han säger, be hela tiden. Och då kan man ju som känna, ni vet vi som kämpar med ibland att be 10, 15, 20 minuter och så efter vi har bett det så är tankarna på någon annanstans och så vidare. Men Paulus säger, be hela tiden. Hur är det här ens möjligt? Och det kan vi säga, det kommer nog inte vara möjligt om jag utelämnar till att göra det själv. Vi ska se nämligen lite grann på just Jesu böneliv. För när man studerar Jesu böneliv så finns ju en del böner upplagda i Bibeln. Ni vet, Fader vår och så här och så vidare. Men om man studerar Jesu böneliv så märker man att det handlar mer om en relation än ett system. Jesus hade inte sådana träningsprogram att jag ber typ 10 minuter om dagen eller jag ber 15 minuter eller 20 minuter. Utan Jesus hade en bönerelation tillsammans med sin far. Han verkar på något sätt att ständigt ha kontakt med sin himmelske far. Det var inte så att, ni vet, på den gamla tiden, ni som är riktigt unga, ni känner inte igen det här. Men Anders lärde det, när man hade ett sånt här uppringbart modem. Hur många av er har haft ett modem som måste ringa upp? Precis. Man märker att de som är under 18, de vet inte riktigt vad jag talar om nu. Men man hade ett sånt här modem som man ringde upp med telefonen och så lät det. Och så efter en stund, eventuellt, så kopplade upp det här modemet och så fick man kontakt 9,6. Om man var riktigt, 9,6, inte då megabyte utan kilobyte hade man på den tiden. Och det gick långsamt. Men i alla fall, det tog en stund innan man hade kopplat upp sig till den här internetservern. Men Jesus verkar att ha på något sätt en sån här fast uppkoppling. Eller hur? Han verkar att som man säger nu är man ju online överallt. Vi är online på våra telefoner, vi har fått pushnotiser och så vidare. Man är online hela tiden. Och sån typ av relation verkar Jesus ha haft med sin fader. Till och med så han säger så här, jag gör ingenting som inte jag ser min himmelske fader göra. Men det betyder inte att Jesus satt i någon skrubb någonstans och låg på sina knän och bad hela dagarna. Eller hur? Det står ibland att på morgonen då lärjungarna vaknade, då kom Jesus tillbaka, då hade han varit upp på berget och bett. Och man ser Jesus hade sina bönestunder, men han verkar att ha en kontinuerlig relation med sin far. Hur är det här möjligt för oss? Hur är det möjligt att ha en kontinuerlig relation med Gud? Så det är inte så att nu blir det söndag och då tar alla med sina uppringbara modem och så kommer vi hit till Sion, för här pluggar man in. Och så pluggar vi in här och så har vi en relation med Gud och så hoppas vi att vi hinner tanka eller downloada så mycket så det räcker hela veckan. Men oftast räcker det ju inte och vi kommer oss hasande på framtänderna hit på söndag så pluggar vi in igen och så tänker vi att det ska räcka. Men så funkar det inte. Hur är det möjligt för oss att leva med en ständig relation till Jesus? Utan att för den skull vara mystiska och skumma. Vi talar ju om en kyrka för vanligt folk. Eller hur? En kyrka för vanligt folk, det betyder inte att man inte räknar med Jesus och tonar ner budskapet, allt vad man orkar och skäms lite grann. Utan en kyrka för vanligt folk, det är en kyrka med Jesus som fungerar. Eller hur? Som inte fungerar här på söndagen, utan som fungerar i mitt vardagsliv. Där jag finns, kanske börjar semestern eller kanske någonting annat. Men överallt där jag är så har jag en relation med Jesus. Hur är det här möjligt? Han får ju till himlen. Och lärarna tyckte att det var superjobbigt. Han får till himlen, han hade just precis uppstått. Och så kommer han visa sig för sina lärjungar igen. Och så får han till himlen. Hur är det möjligt att ha en kontinuerlig relation, bönerelation med Gud? Det är inte möjligt i oss själva, utan vi måste få tag i ett liv som finns hos Gud. När vi tänker på andliga aktiviteter, läsa Bibeln, be, så tänker vi på sådana här aktiviteter som vi gör. Nu ska jag be, Nu ska jag läsa Bibeln, nu ska jag gå till kyrkan, nu ska jag göra det här och det här. Men det som kristet liv egentligen är, det är ett liv som jag lever. Någonting som ständigt finns i mig. Och vad vi behöver göra är att vi måste få tag på Guds ande i våra liv. Och lite grann om det här ska vi tala. Vad är det för någonting? Vad är det att få tag på Guds ande? Det låter jätteandligt på något sätt. Men det låter också jätteflummigt. Vad betyder det? Har du fått tag på Guds ande idag? Ja, jag vet inte riktigt hur ska det kännas. Eller någonting sånt här. Så här säger Johannes, aposteln Johannes, i 1 Johannes 1 och 2. Så säger han så här. Livet uppenbarades. Vi har sett det och vi vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern men som uppenbarades för oss. När Johannes talar om sin relation med Jesus, för det är den han talar om här, sin relation med Jesus, så kallar han det livet. Det är det liv. Jag levde ett liv tidigare här. Här levde jag livet och det var olika premisser på vilket jag levde det. Men nu lever jag ett liv med Jesus. Jag lever det tillsammans med honom. När jag vaknar så vaknar jag tillsammans med Jesus. När jag ber så gör jag det tillsammans med Jesus. När jag inte ber så gör jag det också tillsammans med Jesus. När har du semester då? Aldrig. Eller hur? Livet uppenbaras. Vi har sett det, vi har tagit på det. Vi har känt att det är som kött och ben och muskler. Så finns det där hos Jesus. Vi har tagit om det. Det är det vi vittnar om. Vi lär er inte en princip med 10 punkter. Gör så här och så här och så här och så här så fungerar det. Eller så får du relation med Gud. Utan vi lever ett liv tillsammans med honom. Livsleda. Förstår du vad det är för ord? Nej, om man är från Närpes här, man har lejdon. Livsleda. Man är led på livet. Den kommer när man inte har koppling med livet självt. När du som troende människa inte har en koppling tillsammans med Jesus, så blir du led på livet. Därför att det funkar inte. Men Johannes säger, när livet uppenbarades, när jag fick tag på det här livet, då började det fungera för mig. Och i den relationen vill jag fortsätta att leva. Och det är för att den relationen ska fungera som du behöver den helige ande. Därför att den helige ande hjälper dig att leva i en relation tillsammans med Jesus som inte bara beroende på ett starkt möte eller en kraftig lovsång eller någonting annat, utan som ständigt finns där. Därför att anden hjälper dig, den helige ande hjälper dig att ha kontakt med Jesus. Okej? Det här livet förmedlas genom den helige ande. Vem är då den här helige anden? I Johannes 7. Det här är Jesu egna ord. Johannes 7 kapitlet och den 37 versen. Så står det så här. På den sista dagen, som var den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. För anden hade ännu inte blivit utgiven eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. När Jesus talar om anden så är det som strömmar av levande vatten. Det här är ju bildspråk, eller hur? Det betyder inte att det som kommer ut genom öronen eller någonting annat. Det är ett bildspråk som säger att det finns ett liv. När du får den helige ande så placerar Gud din liv på din insida. Eller hur? Det blir ett liv på din insida som strömmar ut från dig. Så kristen tro är inte heller att försöka pressa sig och göra sig helig och göra sig rättfärdig och göra sig god. Utan kristen tro är att ha tagit emot ett liv från den helige ande som strömmar ut. Eller hur? Så när du har lejdon, förstår ni vad det betyder? Ja. När ni har lejdon så strömmar det ändå ut. Därför källan kanske finns i dig, men det kommer inte från dig. Eller hur? Så det är inte du som ska pumpa upp dina andliga muskler och visa hur stark och hur stor du är. Utan den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så verklig kristen tro är någonting som ger dig någonting. Inte någonting som tar bort någonting från dig. Eller hur? Verklig kristen tro, det är någonting som man blir gladare av. Inte någonting som man blir surare av. Han säger ju, vi börjar läsa där. Var alltid glada. Vilket krav. Va? Det är ju helt chockerande. Jag menar, tala om prestation. Som, nu ska, får vi inte göra en massa saker. Nu ska vi dessutom alltid vara glada. Va? Det är helt katastrof. Han säger, var alltid glad. Varför kan du alltid vara glad? Därför att det finns en källa i dig vars natur är glädje. Vars natur är rättfärdighet. Vars natur är frid. Den finns i dig, men det är inte, den kommer egentligen inte från dig, utan den kommer från honom. Hans liv har kommit på din insida. Och det är det livet som skapar den här kontinuerliga relationen med Gud. Där Gud bara öser över dig allt vad du behöver. Tidigare var det så att Gud öste över dig också allt vad du behöver. Men då var glaset ditt fel väg vänt. Eller hur? Det spelar ingen roll hur mycket man har vänt ett glas upp och ner någon gång. Då vet du att du var trött där 6 på morgonen. Då du stiger av så lägger du under och så är det fel väg. Det bara rinner. Men ingenting finns i glaset. Men det här som Gud har lagt på din insida svänger glaset på rätt väg. Så nu det som han fyller dig med, det fyller dig med rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är det liv han talar om. Det är därför han både står och ropar. Det är sällan Jesus gör det här. Det är väldigt sällan. Han sitter oftast och talar vanligt. Det gör han oftast. Men här står han och ropar. Han säger, kom till mig och drick. Jag har det vatten som du behöver. Om det är någonting som vi upplever i våran värld där vi lever, då, det är att vi är törstiga. Eller hur? Väldigt törstiga. Vi springer runt som skollade sorkar i vårat ekorrdjur och springer mer och mer och mer och törsten. Tungan hänger som en slips. Det har Kenneth Pettersson lärt mig en gång i världen. Den tungan hänger som en slips. Vi är törstiga och vi dricker ur väldigt många brunnar som inte riktigt ger någonting. Men det vatten, det här säger Jesus och den här samaritiska kvinnan. Det här vattnet som jag ger dig, det ska bli dig en källa. Och du ska aldrig någonsin törsta. Det här talar om tillfredsställelse. Eller hur? Jag möter så många otillfredsställda människor. Jag möter också väldigt många otillfredsställda kristna. Som jagar efter den ena upplevelsen, efter den andra upplevelsen. Men Jesus har lagt i dig en källa. Eller hur? Som gör att du aldrig behöver törsta. Du behöver inte springa efter den ena kicken, efter den andra. Oberoende vilka kickar du springer och söker efter. Utan det finns en källa i dig. Som du kan ösa ur, som aldrig någonsin kommer att sina. Det här är anden, säger Jesus. Någonting friskt, någonting fräscht och någonting som representerar Guds karaktär. Ju mer du får av den, ju fräschare blir du. Vet du det? Ju mer du får av den, ju mer harmonisk blir du. Ju mer du får av den, ju mindre bekräftelse behöver du utifrån och ju tryggare blir du. Eller hur? Så är det. Har du mött en trygg människa någon gång? Det är otroligt trevligt att möta en trygg människa. Vet du det? Det är sådär, man börjar som en lossvano. Man får bara vara där. Därför att det är en trygg människa. Men en otrygg människa ständigt söker efter bekräftelse och ständigt så är det lite minus på konto om man skulle behöva göra lite mer. Ett liv i den helige ande gör det till en trygg människa. Jesus kallar honom också hjälparen. I Matteus 16 och 7 så står det så här. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och sen säger Jesus lite längre. Han ska berätta er allt. Den helige ande ska lära er allt jag har befallt om. Okej? Okay? Så när du får den helige ande så blir han din hjälpare. Det är viktigt med rätt hjälpare, eller hur? Vi kan ju ha lite olika hjälpare, och nu kallar vi dem mentorer och så vidare. Men det är väldigt viktigt med hjälpare. Det är väldigt viktigt vad det är som leder dig och mig. Eller hur? Så jag leds inte av någonting. Om du är i det stadiet, då ska vi verkligen be för dig. Här efteråt. Vi leds alltid av någonting. Alla av oss tar intryck av olika saker. Okay? Och min huvudfråga idag är egentligen det. Vad är det som leder dig? Det är egentligen min huvudfråga till dig. Det är det jag vill att du ska gå hem härifrån och fundera på. Vad är det egentligen som leder dig? Vilka intryck är det jag tar som jag låter prägla mitt liv? Okej? Okay? För det som leder dig och det jag präglas av, det är ju sån jag kommer att bli. Kanske du inte ens funderar på det. Du vaknar i morse. Vad är det som leder mig då? När du funderar på andra saker. Kaffe eller någonting sånt. Kanske du funderar på. Men jag vill att du ska fundera på. Vad är det jag leds av? De flesta människor, även troende människor, leds av sin sinnesstämning och sitt humör. Eller hur? Man leds av vilket humör man vaknar på. Det är det som kommer att prägla den dagen. Ibland är man uppåt och då är man glad. Ibland är man neråt och då är man sur. Ibland känner man sig felbehandlad och då hämnas man. Ibland förstår man inte och då kritiserar man. Eller hur? Känner du igen dig? Ja, det var inte en bra fråga. Nej, men så är det ju väldigt ofta. Det är vårt humör, vårt sinnesstämning och det vi möter runt omkring oss, det präglar oss. Och om det är det som präglar oss, så är det ju egentligen det som leder oss. Eller hur? Och det är väldigt jobbigt om ditt humör och dina omständigheter runt omkring dig får leda dig. Därför att det finns ett problem med omständigheterna. Vet du vad det är? Du kan inte kontrollera dem. Eller hur? Du kan inte kontrollera det bemötande du får av människor runt omkring dig. Du kan inte kontrollera din jobbsituation och så vidare. Det finns så jättemycket saker. Du kan inte ens kontrollera din egen hälsa. Lite kan du hjälpa till genom att inte bara ligga på sofflocket den här sommaren förstås. Men grundläggande sett, så omständigheter runt omkring oss, det är väldigt många av dem som vi inte kan kontrollera. Och om du leds av ditt humör, då är det synd om dig. Och jag måste lägga till också, det är också synd om människor runt omkring dig. För de får oftast lida av det. Oj, han kom fram redan. Jag tyckte att du såg lite chockad ut. Bibeln talar om den här oxen som har den här ringen i näsan. Och så förr i världen, nu för tiden får man väl några djurskyddsaktivister på sig om man gör det. Man knyter ett rep i den där oxringen och så drar man den här oxen och den kommer den här oxen efter. Och ett litet barn kan egentligen leda den där oxen. Därför att den har den där näsringen. Om du leds av dina känslor så är du lite grann som den där oxen. Bibeln talar om det på flera ställen, bland annat i Ordspråksboken 7. Talar om den här oförståndiga ynglingen som leddes av sina begär. Han är som en oxe som leds bort för att slaktas. Eller hur? Så om du leds av de här omständigheterna så kommer du att ha ett väldigt sån här berg- och dalbanigt liv. Eller hur? Ibland är det uppåt och då är det juhu. Och ibland är det neråt och då är det som... Det är bara, jag går mot döden vart jag går. Känner du igen dig? Jag känner igen mig. För jag, det här kanske kommer som en chock, men det är mycket chockande som kommer här. Då pastorn berättar om sig själv. Jag har också känslor. Som blev det sagt. Nu här så vet du det. Man vaknar vissa dagar och man säger, det här är bara botten. Så frågan är inte om jag kommer att känna det, utan frågan är vad jag gör med det jag känner. Eller hur? Frågan i relationen i äktenskapet är inte att man vaknar stormförälskad varje dag. Utan frågan är, hur bygger jag mitt äktenskap? Vad väljer jag att göra med mitt äktenskap? Det är inte så varenda gång du kommer hit till kyrkan, till exempel, så är det som världens starkaste möte. Det är tusentals änglar som bara hänger från väggarna och så vidare. Vad gör du då om det möten där det är lite segt? Har du varit på ett segt möte någon gång? Räck upp en hand. Har du varit på två kan du räcka upp båda. Ja, precis. Jag har också varit på många. Ibland har jag predikat och det har varit säkert. På grund av predikanten alltså. Det är ju så, eller hur? Men frågan är inte om det är så. Utan frågan är, vad gör vi med det vi möter? Eller hur? Och det är här bönelivet med den helige ande kommer in. För det finns nämligen en annan ledning. Du kan ledas av någonting annat. Vi ska läsa ett bibelställe som är helt annan än den där oxen. Du kan ta bort den. Från psalm 23. Så står det så här. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Står det. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Han leder mig på rätta vägar. Det finns något med andra ord, någonting annat än mina känslor, än mina omständigheter som vill leda mig. Nämligen han. Nämligen Jesus Kristus. Nämligen Gud. Han vill leda mig på rätta vägar. för sitt namns skull dessutom. Eller hur? Han vill leda dig rätt så att hans namn ska bli ärat. Det kan du tycka att du ska ta och tänka på en liten stund. Det här vill han göra. Då blir bara frågan för dig och mig, får han göra det? Eller hur? Ja, men jag är ju frälst. Ja, det vet jag. Det är många som har varit frälsta. Det vet du det, här i världen. Men frågan är, får han leda dig på rätta vägar för sitt namn? För där har du ett val nämligen. Vad var den bön som Jesus själv lärde oss att be? Han lärde oss att be så här. Tillkommer ditt rike, ske din vilja. Och nu börjar det bli lite jobbigt. Va? För nu får inte du bestämma längre. Va? Och egentligen vill du nog bestämma. Fast det ser så helig ut här nu. Så det man vågar nästan predika för dig. Va? Egentligen vill du nog bestämma och säga, ska så här. Men bönen som Jesus lär oss att be, det är, ske din vilja. Bönen som Jesus själv bad i Getsemane, det är inte som jag vill, utan som du vill. Han säger, finns det någon annan möjlighet än den här kalken som du har placerat för mig, så tar jag den andra möjligheten hellre. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och då kommer frågan, varför är det så viktigt att be just den bönen? Varför är det så viktigt att be, ske din vilja? Jo, svaret är väldigt enkelt. Därför att, håll i dig nu, han vet bättre. Till och med än dig. Tänk det. Tänk att det finns någon i universum som vet bättre än dig. Du vet, vi säger ju det här. De flesta av oss i Österbotten, ja, jag vet ingenting, jag kan ingenting. Men om någon säger, nu har du fel. Då, nej, det har jag inte alls. Ja? Då båda vi har för strid. Men varför ska vi be, tillkommer ditt rike, ske din vilja? Därför att det finns en vilja som är bättre än min vilja. Det finns en vilja som ser längre än min vilja. Du vet, om du ska någonstans långt iväg och du är mitt i en stad, så är det ganska viktigt vart du väljer, vilken väg du väljer. Om du ska köra E4, som jag talade med mina föräldrar här, de har varit i Sverige och körde en timme fel i Stockholm, så var det viktigt, ska vi köra E4 söderut eller ska vi köra E4 norrut? Eller hur? Så om det finns någon som vet, den här trevliga frun i GPSen till exempel, om det finns någon som vet vart man ska köra, så finns det någon som vet därför att de ser längre. Eller hur? Därför blir det så viktigt, för att vi kommer till det här om en liten stund. Därför att jag har inte hela bilden. Ytterst sett är det så här att jag vet inte vad som är bäst för mig. Hallå? Jag vet inte i varje given situation vad som är bäst för mig. Jag vet en del saker. Jag vet att jag behöver sköta om mig. Jag vet att jag behöver vårda min relation till min fru och så vidare. Men det finns jättemånga saker där inte jag vet bäst. Jag tänkte säga något, men det lämnar vi. Måste spara någonting till en annan gång. Får han leda dig på rätta vägar för sitt namns skull? Vill du det? Jag tror att innerst sett alla av oss vill det. Åtminstone vill vi ha resultatet av det. Därför att så står det då från vers 4 i psalm 23. För då blir det så här. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar jag inget ont. För du är med din käpp och din stav, den tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Vad nu det är bra för, men i alla fall. Och låter min bägare flöda över. Bara godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska få bo i Herrens hus i evighet. Det resultatet vill vi ha. Men det resultatet är ju kopplat i att han får leda dig. Eller hur? Du kan vara kristen hela ditt liv och du kan gå fel hela ditt liv. Eller hur? Frågan är bara, låter du honom leda dig? Låter du honom leda dig på rätta vägar för sitt namns skull? Och då blir frågan då, om du säger ja på den frågan, så blir frågan, hur ska jag komma in under den här ledningen? Hur ska jag kunna vara ledd av Gud? Det låter ju jättemaffigt. Ledd av Gud, men hur ska det gå till? Grunden i det här är ett liv i bönen. Grunden till den här ledningen att komma rätt, det är ett liv i bönen. Men som vi har redan sagt, inte en bön hur som helst, utan en bön som säger låt ditt rike komma och låt din vilja ske. En bekännelse att det finns någon som vet och ser längre än jag. Och då kommer det då, här kommer anden in för Romarbrevet 8 och 16. Om vi ska gå dit. Förlåt, nu rådde jag lite här. Jo, Romarbrevet 8 och 16. Är det nästa? Det är det. Står så att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Med andra ord, när den helige ande kommer till dig så bekräftar han för dig att du är ett Guds barn. Har du tvivlat på det någon gång? Jag ska saka vilka hycklare ni är. Va? Rephrase. Ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det här har jag tvivlat på många gånger. Kändes lättare. Så här, va? Men när den helige ande kommer till mig så bekräftar han för mig att jag är ett Guds barn. Men andra ord, han gör mig trygg i det att jag är ett Guds barn. Eller som Galaterbrevet, vi ska se här på det stället. Jag tyckte the message var bra här. God's spirit touches our spirit and confirms who we really are. Bekräftar vem vi verkligen är, nämligen att vi är Guds barn. Det är det som händer när den helige ande kommer över dig. Inte att du blir så här mystisk och lite så här flummig, utan den bekräftar att jag tillhör Gud. När din känsla säger någonting annat, när omständigheterna, när människor runt omkring dig säger någonting annat, så vet du det, att du tillhör Gud. Det bekräftar det. Och det andra stället som står i Galaterbrevet 5 och 18, att om vi leds av anden så står vi inte under lagen. Men om vi leds av anden så står vi, som Romarbrevet 8 säger, under en annan lag. Nämligen under nåden. Och vi leds av den helige ande. Men det här var ju bra som principen då. Nu har vi en kvart timme på oss. Nu ska vi försöka få ner det här på backen. Vad det här betyder för oss. För då börjar vi fråga så här. Vad är då Guds vilja för oss i en given situation? Har du funderat på det någon gång? Du står inför en situation. Funderar, vad är Guds vilja i den här situationen för mig just nu? Den situationen står vi alla i. Oftast så vet vi inte vad som är Guds vilja. Och oftast vet vi inte heller vad som är bäst för oss. Därför att när vi står i en situation så har vi inte det här långa perspektivet. Det är lätt för oss att läsa Bibeln och allting, för att vi har ju facit. Så vi kan ju förstå att där var det smarta Abraham som lydde Gud. Men jag menar, han hade ju inte facit, han bara knallade ju ut i vildmarken. Eller hur? Och lämnade sin fars hus och så vidare. Så oftast i en given situation så vet vi inte vad som är Guds vilja. Det här anden kommer, den heliga anden kommer oss till hjälp. Det står så i Rombrevet, om vi går tillbaka till Rombrevet 8 och 26, så står det så här. Så hjälper också anden oss i vår svaghet, för vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga som Gud vill. Det här är lite svårt ställe i översättningsmässigt sätt. Men vad det egentligen säger, det är att den helige ande känner Guds hjärta. Och den helige ande känner ditt hjärta. Eller hur? Och så parar han ihop de här två. Eller hur? Och då blir det en koppling som du är. Man kan säga att anden blir som en bro mellan ditt hjärta, vad är ditt hjärta, alltså inte här som slår 65 slag i minuten, utan ditt innersta, eller hur? Den helige ande blir en koppling mellan det innersta, ditt innersta och Guds hjärta. Och det är det här som är så otroligt bra att få tag på. Så ofta när vi är i svåra situationer finns det så mycket tankar och förvirring i sinnet. Har du varit med om det någon gång? Du ska göra ett beslut och det är som 20 000 tankar. Om vi gör det här så blir det så, om vi gör det här så blir det så. Så finns det som 13 olika. Fast med en man så känner man sig som en kvinna nästan. I sådana situationer. För det finns så otroligt många alternativ att välja mellan. Och vi tycker mest bara om alternativ där det finns ett alternativ. Så det finns ofta så mycket förvirring. Ofta så mycket frågor. Och man funderar hur ska det bli så här. Och då blir det så väldigt lätt också att vara objektiv. Har du kommit in i en sån situation någon gång? Ju mer du tänker, ju mer förvirrad blir du. Eller hur? Och ju mer du försöker lösa, ju mer lösa trådar märker du att det här har.
Då är den helige ande och bön i den helige ande någonting oerhört hjälpsamt. När du ber i den helige ande, vi ska komma in lite grann vad det betyder. När du ber den helige ande så är det ditt innersta som kopplar förbi allt det här bruset i din skalle. Alla de här sakerna som på något sätt, du, vad ska människor tänka och vad ska människor tycka och så vidare. Det är som en radiokanal, det är som man inte har på någon radiokanal alls. Utan det bara tjåsar i skallen. När du ber den helige ande så kopplar du förbi det här från ditt innersta till Guds innersta. Och då säger du: Gud, jag vill göra din vilja. Uppenbar vad som är din vilja för mig. Och då ger du Gud en oerhört stor möjlighet att vara din herde som leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Eller hur? Så när du ber den helige ande, det enda du behöver ha gjort är att du behöver ha överlåtit dig själv åt Gud och säga: Gud, jag vill göra din vilja. Och nästan alla troende jag träffar på säger det: jag vill göra Guds vilja. Men om jag inte vill göra Guds vilja, vad är du troende för då? Eller hur? Jag är nog troende, men jag vill inte göra Guds vilja. Jag träffar väldigt, väldigt få sådana människor. Utan de flesta människor vill göra Guds vilja. Men det är så svårt att veta. Det är så svårt att stå emot frestelserna. Det är så svårt att inte bli ljum. Det är så svårt att inte bli kall. Det är så svårt att inte bli hård. Vad du behöver göra, det är att du behöver be den här överlåtelsebön: Gud, ske din vilja. Och så kopplar du med den helige ande och säger: uppenbara, visa för mig vad som är Guds vilja i den här situationen. I Judas brev, i den 20:e versen, det finns på ett kapitel i Judas brev. Den 20:e versen så säger han så här: men ni mina älskade ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Okej? Okay? Det här säger två saker. För det första så säger det att vi ska bygga upp varandra. Eller hur? De många bibelställen som säger det här. Vi ska bygga upp varandra. Vi ska hjälpa varandra. Därför att när vi bygger upp varandra så hjälper vi varandra att förstå vad som är Guds vilja. Därför är det så viktigt också med den kristna gemenskapen. Det är så viktigt att ha troende vänner runt omkring sig som hjälper en att förstå vad som är Guds vilja. Genom att vi bygger upp varandra. Så därför så behöver du, ska få komma lite förmaning här, men nu predikar jag för kören eftersom ni alla är här. Därför behöver du också, fast det är sommar, prioritera gemenskapen. Vet du det? Det är inte så här, nu tar vi paus från Gud här. Nu tar vi semestern och lägger vi in pausknappen här från Gud. Och sen kommer du tillbaka till höst och så måste du bli frälst igen. Va? Det är inte bara någon semester. Utan vi behöver ta tillvara. För vad hjälper det dig fastän du är brudbränd och fräsch? Och har varit på alla beachparten hela sommaren. Men det är öken i ditt innersta. Va? Det är ju ingen fräsch kombination. Vet du, du får vara hur brudbränd och fräsch du vill vara på alla parten. Det får du vara för mig. Men se till att det inte är ökande i ditt innersta. Se till att du kommer tillbaka till ett nytt år i skola eller jobb eller vad det är. Och Gud har fått fylla på. Därför att du har tillbringat tid med Gud. Du har tillbringat tid med den helige ande tillsammans med Gud. Och så har han fått byggt upp ditt innersta. Så bygg upp varandra på det allra heligaste tron. När ni samlas, så bygg upp varandra. Klank inte ner på varandra, utan bygg upp varandra. Och sen står det att vi ska be i den helige ande. Du behöver bli uppfylld av den helige ande, alltså Guds ande, för att komma rätt. Att be den helige ande, eller som Bibeln talar om, att tala tungomål bygger upp dig själv. Tungomål, det är som en sån här trans som du kommer i och så ögonen går i kors eller tittar rakt ut eller någonting sånt och så ber du den helige ande. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om att Gud vill ge dig en bön från ditt hjärta till Guds hjärta. Och det, när det blir ett böneliv hos dig, så hjälper det dig att förstå vem Jesus är. Det hjälper dig att förstå vilken plan han har för ditt liv. Ibland när jag träffar människor så kan jag ha människor som säger så här: ja, Gud har sagt åt mig att göra det här. Och sen när jag träffar samma människa en vecka senare, så då har Gud sagt att de ska göra det här. Så antingen det är Gud som är schizofren, eller så är det bara någonting vi hittar på att Gud har sagt att vi ska göra hit och dit. Men en människa som verkligen vill ledas rätt är en människa som har ett bönliv i den helige ande. Som bara säger, gode Gud, jag vill ha gemenskap med dig. Du är inte ens blunda, men nu blundar jag här. Som bara på något sätt lever i en relation med honom. Det är den bästa relation du kan ha. Det är inte så att Gud alltid, så det beror på hur Gud talar till dig. Det är inte alltid så att du hör en röst från himlen och säger, go west, young man, go west. Eller någonting annat i den stilen. Det är inte helt säkert. Men Gud har en, och den helige ande har en otrolig förmåga att leda dig rätt när du umgås med honom. Eller hur? Därför att då hör du lite vart rösten är på väg. Eller hur? Jag säger inte att du hör rösten nu. Men du hör lite grann vart rösten är på väg. När du ber den helige ande. Paulus, han talar om det här i första Korinthierbrevet. Vi ska se lite grann på det innan vi slutar. Paulus talar om det här i första Korinthierbrevet när han säger att när vi är i församlingen så är det okej att be i den heliga ande, be i tungor, men det är ännu bättre att profetera, eller hur? För att när du profeterar så bygger du upp någon annan, medan när du ber, vi kan se det, slå upp första Korinthierbrevet, du kan lägga upp dem, jag tror alla verserna där på ett och samma ställe, där. Han säger, den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom ju när han i sin ande talar hemligheter. Och sen så är det inte med profetiskt tilltal, för där uppbygger du andra människor. Du låter Gud få använda dig till att uppenbara sin vilja för andra människor. Därför säger Paulus, det är bättre när ni är ensamma en stor grupp. Eller hur? Eller två eller tre eller hur många ni nu är samlade. Därför att då bygger ni upp varandra. Men den som talar tungomål, vad står det? Han uppbygger sig själv. Vill du bygga upp dig själv? Jag vill bygga upp mig själv. Absolut. På alla områden jag bara kan. Jag vill så lite som möjligt riva ner mig själv. Jag vet inte, jag är bara sån. Så att tala tungor, det uppbygger. Och då är inte någon hysteria på något sätt. Om du bara har en stavelse i ditt tungotal så ska vi be att Gud får ge dig tre åtminstone. Så blir det lite bättre. Gud vill att du ska utveckla ett bönespråk. Det är inte alltid det här att du talar en massa konstigt. Du kan också tala från din ande. Du kan tala i tungor på svenska. Det är seriöst, jag är allvarlig. Bara på något sätt när du känner att ditt hjärta bara säger, Jesus, jag älskar dig. Jesus, du är så dyrbar för mig. Du är så god för mig, Jesus. Och på något sätt när inte orden räcker till så får vi ta något annat ord. För något sätt, vad den helige ande gör, det är att han gör Jesus stor för mig. Det är att han gör Jesus levande för mig, verklig för mig. Det är det som den helige ande gör. Och jag blir inte mera verklighetsfrånvänd när jag ber i den helige ande, utan jag blir mera verklighetstillvänd. Men den verklighet jag ser är den verklighet som Jesus har för mig. Och den verkligheten kan vara annan än den verklighet som min uppfostran, mina människor runt omkring mig har gett åt mig och har sagt, du är sån, du är sån, du är sån. Du vet, när Gud börjar kommunicera till dig så säger han, du är sån här. Så här ser jag om dig. De här möjligheterna har du. Och när du låter det bönelivet finnas i ditt liv, då kommer du att byggas upp. Den som talar tungomål, för om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad säger han då som konklusion? Vad ska vi göra? Vi ska be med förståndet. Du ska använda din hjärna. Att vara kristen betyder inte att du slänger ut hjärnan på soptippen. Du ska använda din hjärna, du ska tala med förståndet. Du ska också låta din ande tala med Guds ande. Skulle också låta det, om du tycker att ande låter konstigt, låt ditt hjärta få tala med Guds hjärta. Eller hur? Därför att det är en stor del i det att du får känna dig uppbyggd. Gud vill att du ska bli uppbyggd den här sommaren. Vi ska be tillsammans här i avslutningen av det här mötet. Om du inte känner den helige ande, om den helige ande har något skumt för dig, så ska vi be för dig idag. Vi ska be att du får ta emot den helige ande och dopet till den helige ande. Till styrka och kraft i ditt böneliv. Alla kan ta emot det. Alla kan få den helige ande som en gåva av Jesus själv. När du blev frälst, om du är frälst, så skedde det också genom den helige ande. Men Bibeln talar tydligt om att det finns ett dop eller en uppfyllelse av den helige ande. Den helige ande verkligen kommer dig nära och fyller ditt innersta. Om du har tagit emot dopet den helige ande, så ska vi också be för dig, speciellt om jag har rostat lite grann. Om du tycker att det har blivit lite segt, om du tycker att det har blivit lite trögt. Ska vi resa på oss?